Han la salmene da er hentet det ur vår liturgipel. Og vi er forsamlet i Faderens, Sønnens og den helige Andens navn. I sitt heliga tempel, hans tron är i himlen. Han skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelse. Kärleksfulla Fader i himmelen, jag är helt och hållet syndig ända från födelsen. Jag har syndat mot dig på otaliga sätt och jag förtjänar inte att kallas ditt barn. Men jag förtröstar på Jesus, min frälsare och vedare. Förvarma dig över mig enligt din gränslösa kärlek. Rena mig från min synd och ta bort min skuld. Jesus sa till sina lärjungar: om ni förlåter någon hans synder, så är ni förlåtna. Genom sin död har han betalat din och hela världens syndaskuld. Tror du detta?
Ja, jag tror.
På grund av vår frälsares Jesu Kristi löfte förlåter jag dig alla dina synder. Var förvissad om att du är Guds kära barn och arvtagare till det eviga livet. Gå i fred. Herren var med dig.
Amen.
Låt oss tacka Herren för förlåtelse och frid. Evige Gud, du som har all makt i himmelen och på jorden, och som i din son har uppenbarat din härlighet, öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek uppenbarad. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Som gammaltestamentlig text läser vi idag från profeten Jesajas 61 kapitel. Börjar på den första versen. Och efter den texten så sjunger vi nummer 63, och det är alltså en saltarsalm som finns i våra pärmar. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Amen. finns på sidan 320. Det är Romarbrevets 12 kapitel, verserna 1 till och med 5. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Evangelium. Det finns på sidan 121. Det är Lukas evangeliets andra kapitel med början på den 42 versen. När Jesus var 12 år gick det som vanligt upp till högtiden. Och festdagarna var över och det vände hem stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De trodde att han var med i reselskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta och hans mor sa till honom: mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem: varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Men de förstod inte vad han sa till dem. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvete, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Jesus Kristus, låt oss bedja. Herre, jag har kommit till din helgedom för att höra vad du, Gud Fader, min skapare. Du Herre Jesus, min frälsare. Du helige Ande, min tröstare i liv och död, vill tala till mig. Herre, öppna nu mitt hjärta genom din helige Ande för Kristi skull, så att jag av ditt ord kan lära mig att sörja över min synd och i liv och död tro på Jesus, och att varje dag leva mitt liv i helgelse. Det hör och böner du genom Jesus Kristus. Amen. Vem är du släkt med? Har du kanske berömda släktingar i ditt stamträd? Ja, det kan vara viktigt och värdefullt och betydelsefullt att ha släktingar som är berömda och mäktiga. Det finns många som har undgått att bli dödade därför att de haft mäktiga släktingar som har kunnat ingripa och stoppa en förestående avrättning. Eller kanske du har mycket rika släktingar. Du kanske har att se fram emot en ansenlig summa pengar då ett testamente ska öppnas. Men en dag så kommer den dagen då det inte hjälper vilka jordiska band du än kan ha. När döden kommer på besök, då betyder inte jordiska släktband någonting. Varken rikedom, makt eller ära kan då hjälpa. I den 49:e saltarsalmen så heter det: men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud löspenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelse. Ja, jordiska släktband kan vara mycket starka, men en gång så brister de, och då gäller det att vara släkt med någon mycket, mycket starkare och mäktigare. I vår predikotext för denna söndag så blir vi påminna om vem det gäller att vara släkt med, och också hur man blir släkt med honom. Vi ska läsa ifrån Matteus evangeliets 12:e kapitel, verserna 46 till och med 50. Och de finns på sidan 33 i vår nya testament. I heliga orden lyder så i vår Herres och Frälsares namn. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa då till honom: din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade: vem är min mor och vilka mina bröder? Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Ja, Jesus hade nyss botat en mycket svårt sjuk människa, en som var besatt av demoner och som dessutom var både blind och stum. En del utav folket trodde att Jesus kanske var den utlovade Messias. Han gjorde ju så mycket tecken och underverk. Men fariserna, de trodde inte så. De till och med anklagade honom för att det var med Belzebul som han drev ut de onda andarna. De menade alltså att han var i maskopi med djävulen när han utförde sina underverk. Och ändå så kan vi lägga märke till att de har mage att begära ytterligare tecken av honom. Jesus han kallar den för ett ont och trolöst släkte. Ja, judarna hade trots alla Guds fantastiska gärningar under det gamla förbundets tid ideligen vänt sig bort från Herren. Trots de enorma välsignelser som Gud hade visat dem så följde de efter andra folks avgudadyrkan. Och när Guds 4000-åriga löfte går i fullbordan och han sände sin son, den utlovade frälsaren, så förkastar man också honom. Man avvisar både honom och hans gärning. Om han hade gjort ytterligare en god gärning vid det här tillfället så hade det inte påverkat den det allra minsta. Vi vet att han längre fram till och med uppväckte döda i deras åsyn. Men egentligen inte. Nej, då istället så säger man att man måste döda den han uppväckte, nämligen Lazarus, för att folk började tro på honom. De var så förhärdade i sina hjärtan så ingenting kunde förändra deras sinnelag. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom, läser Jesus Johannes. I vår text som vi nyss läste så hör vi att Jesus tycks befinna sig i en lokal eller något hus som är mycket välfyllt. Där fanns människor som var intresserade av att lyssna till vad han hade att säga. Då kom alltså hans mor och bröder och vill tala med honom. Av den här texten så vet vi inte deras egentliga ärende. Men hos evangelisten Markus så framgår det att en del hade börjat anse Jesus vara från sina sinnen. Han behövde ta som hand. Och kanske var det därför som de kom. De var oroliga för honom. Han var överarbetad. Tyckte kanske att han var på väg att gå in i väggen. Så man skulle hämta honom och ta hem honom så att han får lugn och ro och kunde vila. Hos Johannes så kan vi läsa att vid den här tidpunkten trodde ju inte ens hans bröder på honom. Men nu gäller hans bröder och eventuella syskon så vet vi att det alltid rått delade meningar om den saken. Fanns det barn till Josef och Maria eller var det kanske kusiner till Jesus? Vi vet att skriften använde även det språkbruket där till och med kusiner kan kallas för bröder och systrar. Och anhängare av den här åsikten, alltså att Jesus inte hade några mer syskon, de menar att Jesus skulle inte ha behövt uppmana lärjungen Johannes att ta hand om Maria efter att Jesus hade återvänt till himlen. Om man hade haft mer syskon. För då hade ju de kunnat ta hand om Jesus menar. Ja, den åsikten, den kan man ju få ha. Men vi ska veta det att det är endast en åsikt. Men att som den romersk-katolska kyrkan hävdar att Maria och Josef levde i celibat efter att Jesus var född, det är att lära något som skriften inte lär. Ja, det finns faktiskt bibelställen som talar för att Jesus verkligen hade viktiga syskon. I Markus evangeliet, 6:e kapitel, den 3:e versen, så står det så här att folket frågade sig: är det inte snickaren Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systra här hos oss? Ja, svaret på hur Jesu jordiska släkttavla egentligen var, det får vi vänta på tills vi får möta Jesus ansikte mot ansikte i himlen. Och då får vi säkert också svar på många andra frågor som vi har grubblat på under vårt jordeliv. Men huruvida Jesus hade jordiska syskon eller inte, det påverkar inte på något sätt din tro eller frälsning. Men det som verkligen är viktigt och betyder allt, det är ditt förhållande till Jesus och vem han är. Att han för dig är Guds son, lika i makt och härlighet med Fadern och den helige Ande. Att han är den utlovade Messias, att han är världens frälsare, det är viktigt. Jesu anhöriga menar säkert väl, och därför så kan det tyckas att hans svar till den är hårt och avståndstagande. Din mor och dina bröder är här utanför och vill tala med dig. Vem är min mor och vilka är mina bröder? Blir svar. Men Jesus tar inte på något sätt avstånd ifrån den. Men han pekar på att jordiska band, släktskap efter köttet, betyder ingenting i Guds rike. De verkliga medlemmarna av Jesu familj, det är det som gör hans himmelske faders vilja. Det är det som ångrar sin synd och tror på Jesus som sin frälsare. Det är sådana som liknas vid mannen som bygger sitt hus på klippan, på den fasta, orubbliga grunden, på fundamentet Kristus. Jesus fortsätter och säger: var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Vad är Guds vilja? Ja, är det lagen som den uttrycks i de 10 buden? Och kanske tilläggen av de äldstes starka. Ja, då skulle ingen av oss, och inte ens hans egna lärjungar, var kvalificerad. Guds vilja uttrycks i Jesus Kristus och hans återlösningsverk. De uttrycks på det mest fantastiska, underbara sätt i orden i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och fortsättningen: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Att göra Guds vilja, det är att tro och förtrösta på honom, på vad han har gjort för oss genom Jesus Kristus. Jesus själv poängterar detta mycket starkt i Johannes 6:1. Där säger han: jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan jag ska låta den uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Låt oss än en gång slå fast att detta att göra Guds vilja, det är först och främst att tro på Jesus som sin frälsare. Den som inte tror på honom, han gör inte Guds vilja. Oavsett vilka utvärtes goda och förnämliga gärningar han än utför. Den som inte tror på Jesus som Guds son och hela världens frälsare, han gör Gud till lögnare. Johannes säger i sitt första brev: den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Ja, Vår text inleddes med orden medan Jesus ännu talade till folket. Jesus han talade till folket. Han predikade för det. Och den stora folksynden i vår tid, det mina vänner, det är varken stöld eller våldsbrott eller homosexuella gärningar eller vigande av samkönade eller vad man nu kan räkna upp. Allt det är egentligen bara ringarna på vattnet efter den verkliga synden, nämligen föraktet och likgiltigheten för Guds ord. Det är den stora folksynden idag. Föraktet för Guds ord. Varför ska vi lyssna på en gammal bok? Vad där står. Varför ska vi lyssna på Paul förlegade åsikter? Det är föraktet för Guds ord som gör att vi har det samhälle vi idag har. Den som inte vill höra Guds ord, som inte anser sig ha tid, han är faktiskt en fiende till Gud. Han må aldrig en så förträfflig och fin samhällsmedborgare. Jesus säger, den som inte är med mig, han är emot mig. Den som inte samlar med mig, han skingrar. Det är klart och tydligt. Tron kommer av predikan, säger Paulus. Utan Guds ord, ingen tro. Utan tro, ingen frälsning. Det är skriftens klara och tydliga vittnesbörd. Jesus talade till folket. Vi kan inte tala som han gjorde. Vi kan inte utföra det underverk som han utförde. Men vi kan berätta om Jesus och hans verk. Och det är vår uppgift, både som församling och enskild. Det är en uppgift som ligger framför oss om vi får ett nytt år. Vi ska troget berätta om Jesus för alla som vill höra. Och när vi gör det, då har vi alltså en förhoppning om att det ska bära frukt. Idag så har vi blivit påminna om vem det gäller att verkligen vara släkt med. Genom att lyssna till honom, till hans ord, så blir vi också släkt med honom. Tron kommer av predikan, sa vi, och predikan i kraft av Kristi ord. Lägg märke till det, att det är i kraft av Kristi ord. Det är inte en predikan om den samhällsfrågor eller den växthuseffekten eller vad det nu kan vara, utan det är predikan i kraft av Kristi ord. Det ger tro, mina vänner. Och det är också vår förhoppning att syskonskara med Jesus ska växa vid den predikan. Vi önskar att Jesus ska kunna peka på människor vi möter och kunna säga, här är min mor och mina bröder. Amen. Jag lovar att vara Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Han ser i gamle stadfäste ordet i våra hjärtan, så vi inte blir glömska höra det, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod i länder och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen. Så några tillkännagivanden. Då börjar våra bibelstudium den här veckan på onsdag klockan 19. Klockan 18 på fredag är det kristendomsskola och ungdomsbibelstudio. Och nästa söndag klockan 10 är det högmässa här i kyrkan. Jag vill också redan nu påminna om att vi har gjort en ändring när det gäller vårt årsmöte. Det var alltså utsatt redan den 9:e vill jag minnas. Men det är framflyttat till den 23 februari. Den 23 februari är det kyrkostämma här. Kollekten som vi tog upp förra söndagen här i vår församlingsverksamhet inbringade 3200 kronor, vilket är med tacksamt bekräftas. Och vi ber att idag också få upp en kollekt till vår församlingsverksamhet, och den rekommenderas naturligtvis till det allra bästa. Jag vill också passa på att flagga lite för den boken som Ingvar nämnde om igår. Ni som inte var här då, här ligger en bok där nere i fönstret bakom Maria. Den säljs till det facila priset av 100 kronor. Och mycket, mycket värdefull bok. Det är en samling av frågor och svar under Biblikums utgivningstid, kan man säga. Ni vet, där brukar det finnas en liten frågespalt. Och det är nu sammanställt i den boken. Mycket värdefullt. 100 kronor. Vi kan betala till Lars idag om inte ni vill skicka in det på Biblikums konto. Så till sist. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vara med er alla. Amen. Herre Jesus Kristus, Guds och Marias son, i tidens fullbordan kom du till vår värld för att frälsa oss från synden och döden.
Du lät den utlovade nådens dag gå i fullbordan.
O Faders älskade son, som de vise männen böjde knä inför och som döptes av Johannes, du predikade och undervisade, botade och tröstade, förlät och uppmuntrade.
Du kom med livets ljus till den som vandrade i mörkret
och med frälsningens glädje till den som var dömda att dö. O frisfurste, var en strålande ledstjärna för oss och för människor i vår värld. Låt det glada budskapet om frälsning ljuda ända till jordens mest avlägsna platser. Öppna våra läppar så att vi förkunnar ditt namn för den i vår omgivning som ännu lever utan tro och hopp.
Driv oss och din kyrkas missionärer att lysa upp världen med ljuset av din evangelium.
O du kyrkans Herre, låt friden härska i våra hjärtan så att vi använder våra gåvor till att villigt tjäna dig och varandra med tacksamhet och glädje. Vaka över våra nära och kära var de än befinner sig, så att de kommer ihåg din kärlek och gläds åt din frälsning. Styrk deras tro som är sjuka och missmodiga. Ge hopp åt dem som förtvivlar och trösta dem som sörjer.
Var nådig mot alla och lär oss att återspegla din kärlek i allt vad vi säger och gör.
Hör oss, o Herre, när vi kommer inför dig med våra personliga bön. Hämta till sist hem oss och alla dina troende till det himmelska hemmet, där vi får stå i det klara ljuset av din härlighet och tillsammans med alla dina helgon och änglar sjunga en evig segersång.
Amen.
Fader vår som är i himlen, helgat var ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsign er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er fri. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Thank you.